Radio Play.
Måste och måste. Det finns inga måsten, för att citera Lord Byron, den här gamla klumpfoten som skrev romantiska texter. Ja, som du hör så här, riktigt, riktigt inaktuellt 1800-talspoeter. Var det inte förresten? Nej, vi ska först säga att vi är Sveriges mest aktuella podd, och den här veckan går vi igenom klimatmötet med Per Bolund. Skandiamannen, den här, eller vad heter tv-serien där man...
Den osannolika mördaren, baserad på en... artikeltext i Filter och sedermera också en bok. Nu har den kommit som ett tv-serie med Robert Gustafsson i huvudrollen. Sveriges roligaste man, som han emellanåt kallas.
Mm. Och den här kan man alltså se på Netflix, men det här är inget reklaminslag. Men kan man säga att det är Sveavägens Squid Game, alltså? För att i slutändan så är det ju ond, bråd, död vi får följa den här tv-serien.
Mm, det, så är det ju. Det är ju de två skotten på Sveavägen som det hela kulminerar i och även startar med på något sätt.
Han dog väl av ryggskott på allmänna?
Ja, man brukar ju säga det lite skämtsamt. Mm. Men det var ju ett skott som klippte honom ju rakt i ryggraden faktiskt. Så ja. Och aortan och hela... rasket, så att han hade inte stor överlevnadschans. Han var ju död vid ankomsten till Sabbatsberg.
Det här skulle vara en underhållningspodd, men vi har hamnat mitt i ett krematorium med rättspatologen Hans Wiklund.
Fast inte riktigt alltså, för det här är ju fiktion, va?
Ja.
Du ska ju förstå skillnaden mellan det faktiska verkligheten, det som juridiskt anses vara sant, och den här fiktiva historien, den osannolika mördaren.
Mm. Vi har många andra aktuella grejer vi ska ta upp. Vi ska ta upp det här med inkilning i elitseriehockeyn. Erik Granqvist har slagit larm 30 år efter att han fick penisen omknuten av skosnör i någon dusch någonstans. Sent ska syndan vakna. Ja.
Va? Plocka upp tvålen där, hörru. Nej, jag vill inte. Jo, gör det nu.
Du är så modig nu, hockeylegenden och TV:s hockeykommentatorn. Du är så modig nu, går ut 30 år och berättar om det här, för att de hade varit ännu värre i USA. Alltså någonstans, varför slog ingen larm när det hände för? Och så ringde han Skugga Nilsson från Luleå, vet jag. Hör Erik, vad bra att du gick ut med den här skiten, för det är för jävligt. Kan någon sportjournalist konfrontera de spelare i Luleå hockey som säsongen 92-93 höll på med de här grejerna? Ja. Offren, jag är offer, alla är offer. Ja. Kan vi få tag i förövaren någon gång i detta konflikträdda konsensushelvete? När jag räntar igång så här, Hans.
Oj, då slutar du inte gärna.
Då vet jag att min stomipåse fylls upp med både bjärnäsås, svett och kampvilja. Vi måste förändra det här samhället. Och när jag blir riktigt så här, var det min atarax? Då brukar du gå ut, Bergman. Men nu sitter han kvar i vår poddstudio. Inaktuellt studion med Hans Wiklund, Jonas Nilsson ifrån Rockklassikers morgonshow. Men även Oliver Bergman där borta på hörnet.
Det är en trojka, kan man säga.
Ja, visst, absolut.
Ja, inte riktigt, han är ju släkt med Ingmar Bergman, du vet.
Ja.
Ingmar Bergman, som vi kallar honom.
Trojka säger ju gamla sovjetkommunister, ungefär som de här reformisterna nu som ska ta över socialdemokraterna.
Nej, jag tänker på alltså Shalamov, Mikhailov och Krutov.
Jo, men trojka är ju från början, det här är riktigt inaktuellt. Februari och oktoberrevolutionen 1917, trojkan var ju...
Trotskij, Lenin och Stalin.
Ah, Stalin var ju...
Nej, han kom ju senare. Oj, vad dåligt.
Stalin var ju säker. Så han var ju bodyguard från början till Lenin. Lenin gillade honom för att han var så förbannat kompromisslös. Han kunde gå ner på stan och knäcka ryggraden på två ställen på någon borgarbracka, ungefär som Skandiamannen anklagas för i någon falsarium tv-serie. Mm. Han var ju en riktig tuffing, och så hade han en politisk ambition runt det. Stalin, nu är vi riktigt nere här och grisar runt. Stalin gick ju på klosterskola hemma i Georgien och blev relegerad för att han var så förbannat upprorisk och anti-auktoritär. Jag känner mig ibland som Stalin, som för övrigt på ryska betyder den lilla musen, va?
Nej.
Nej, det är...
Den lilla bög? Nej, vad är det? Lilla...
Stålmusen tror jag att det är. Va?
Ja, många ansåg ju att Stalin, att han var så grym, det var ju att han hade så mycket mongoliska gener i sig. Han hade ju lite sydkinesiskt utseende. Man sa det inte nu.
Man säger inte mongol, man säger väl Downs syndrom, va?
Nej, alltså Mongoliet, tänker jag.
Okay.
Det har ingenting med Downs syndrom att göra, inte direkt i alla fall.
Inte direkt.
Och det var därför han var så grym, va? Att han hade något kinesen i sig, och att kineser då enligt ryssarna skulle vara särskilt elaka människor, men Ja, det där stämmer ju inte riktigt, utan de är exakt lika elaka.
Det är en propagandistisk skräck. De är lika elaka som valfri kristdemokratisk riksdagspolitiker.
Ja, ska vi lämna trojkan nu?
Trojkan alltså, det var ju Lenin, alltså, Trotsky och Beria som sen blev då. Nu går Bergman ut, bra, vi ska få ut, vi snackar rysk inrikespolitik 1917-1924, då går du ut Bergman. Det här är den enda podden faktiskt i Sverige där producenterna går ut. Och dessutom där producenterna inte klipper någonting, Hans. De sätter en inkod på skiten vi pratar om och de sätter en utkod. Och vi slår lyssnarekord igen. Och vad har hänt, Hans? Vi ska vara med på stora poddgalan. Vi ska klä oss i våra gamla Cheviot-kostymer från konfirmationen och gå upp på scenen och motta priser. Precis. Tillsammans med, vad heter han? Sven Stolpes bastardson, Alex Schulman.
Ja, ja, precis. Det är många fina poddar som är nominerade till årets podd 2021. Och det är då Alex och Sigge och en del andra. Och det även vi då, lustigt nog. Det såg man inte komma, hörru. Nej, jag trodde att nivån är alldeles för låg här för att bli nominerad för någonting överhuvudtaget. Jag hade ju tänkt mig lite anmälningar och kanske något åtal för förtal av avliden och så vidare. Men dit kommer vi så småningom i kvällens avsnitt. Kvällens avsnitt, vad fan säger jag? Det kan vara dagens avsnitt.
Med mina morgontider i reklamradions morgonshow så är det alltid kvällstid. Jag är alltid trött i alla fall.
Ja, solen går ju ner 1:30 också.
Jag sitter ju inte ens och tittar på dig, Hans. Jag har ju målat svarta prickar på ögonlocken, så du tror att jag sitter och fånsterar på dig.
Så du är inte vintyr?
Nej, det här är inget drag i någon bastuklubb. Det här är på riktigt. Jag försöker somna. Mm. Nej, men faktum är att vi har blivit utnämnda och nominerade till årets podd 2021 på stora fina galan som branschen håller. Det är ju för att vi har någon slags en rantpodd som finns i USA, men det finns ju inget liknande i Sverige.
Alltså, hur skulle man översätta rantpodd egentligen?
Nej,
som
du får... Om man säger en agropodd eller att man talar direkt ur hjärtat och man är riktigt förbannad. Fanns ju en teatergrupp eller en teaterstil, en teatertrojka som hette Arga Unga England med John Williams och de här som skrev Se dig om i vrede. Det var ju unga, heta arbetargrabbar som skrev pjäser bara ur ren ilska, ur rent klasshat. Det är därför jag sitter här.
Jag undrar just vad du gjorde här. Men nu vet jag grejen. Och jag är inte så rant jag med Jonas. Jag är ju en ganska eftertänksam person och ganska mild i kynnet. Jag är nästan aldrig irriterad på någonting. Okej, om Djurgården förlorar och det känns väldigt orättvist, vilket nästan alltid gör när de förlorar, och de förlorar ofta, åtminstone i hockeyn, då kan jag ränta på lite grann.
Ja, men
i övrigt så är i tidens tecken och liksom samhällshaveriet och att allt går åt helvete, det blir inte det ser mer som underhållning snarare.
Ja, men du och jag är de där som att om Novaks ark skulle sjösättas nu efter något klimathot och Greta Thunberg står uppe på kommandobryggan och ropar, ni får komma med, ni får inte komma med, då har jag sprungit ombord med en falsk asylansökan insprungen från en flykting över belarusiska gränsen in över Polen upp mot Sverige för att bidra eller för att få
bidrag.
I stort sett. Faktum är, Hans, en rantpodd, om man säger att det är en agropodd, då blir det lite jobbigt, men du är ju lite grann som Lars Inge Svartenbrandt, medial, fantastiskt trevlig och timid, men jag har ju sett dig när du sjösätter kroppen i alkohol. Du kan ju baxa upp dig, du tycker ju om fighting, du är intresserad, du kallar mig för slödderromantiker. Det är ju du som springer runt och luktar under innebyxan på boxar och skit på helgerna. Du är ju din kampsportsklubb, det är ju en organiserad form av homoerotisk session.
Ja, det är roligt. Leif G.W. Persson säger ju alltid det. Jag jobbade ihop med Leif G.W. i några år. Och jag har ju en klubb som, eller en klubb, jag har ett gym där vi bedriver brasiliansk jiu-jitsu som är en form av brottning. Och G.W. sa ju alltid såhär, nej, det är bara för bögar det där. Där ligger ni och pruttar varandra i ansiktet. Och så han var ju alltid lite nedgörande. Och så var det alltid det där med det här homoerotiska motivet som han ansåg finns i brottningen. Jag tror inte det stämmer riktigt. Men han är ju också ganska bra på liksom att reta och liksom småmobba så där lite grann som killarna i Luleå. Vilken säsong var det?
92-93.
Precis. Och penalism är ju en viktig drivfjäder när det gäller att fostra nya spelare. Det ska man inte förakta.
Nej,
när jag sprang orientering och var på mitt första orienteringsläger i Norge och Sörlandsgaloppen, då kastade Sören en dartpil i ryggen på mig, och det var inga konstigheter. Nej. Det var ju sånt man fick räkna med.
Var det, vänta nu, det var inte orienteringslägret som de höll på Utöja där och som avslutades med kontrollskjutning från Breivik?
Nej, långt tidigare. Det här var 1976, tror jag.
Oj. Nej, men grejen är att den här inkilningen och sånt, det var någon som sa i debatten ganska så snabbt, varför förekommer ingenting sånt här i så kallad damidrott? Får man säga damidrott eller...
Nej, idrott. Det andra är herridrott och sen har vi riktig idrott, damidrott.
Ja, stopp och belägg. Christer Lindar och alla som håller på med transidrott, vad ska de göra? Han kör ju Lidingö-loppet med högerhanden varenda helg.
Det gör han inte.
Det gör han ju visst.
Inget struntprat om Christer, det är en bra kille.
Nej, men du fegar lite i podden.
Nej, men jag vill inte baktala mina vänner. Till skillnad från dig så har jag ju vänner.
Jo.
Och då vill jag ju liksom inte baktala dem, så att nästa gång jag går ut från podden här och har fått mina 200 kronor av Lindskov och står här vattenkammad och tar emot dem, och så går jag ut och så hatar mina vänner mig för att du har sagt massa elakheter om dem.
Men någonstans så är ju liksom budskapet är viktiga. Det här är ju Fjodor Dostojevskij, det här är ju brott och straff. Det är ju Raskolnikov som slår ihjäl kärringen som ska låna ut pengar till ockerräntor. Han blir så arg så han slår ihjäl henne rakt upp och ner. Sen konfronteras han ju med det här. Mm. Han skiter väl om han går runt halvfull på Sankt Petersburgs gator om han har vänner eller inte.
Ja, det är
varför är du så rädd för att tappa dina vänner, Hans? Vänner får man alltid nya.
Inte i vår ålder, Jonas.
Är det så?
Det tar slut för det senare.
Ja, vänner på patologen. Ja. Nej, men som förra veckan när vi pratade om kulturprofilen Fredrik Virtanen. Han har ju fritt, det är fritt fram för honom att anmäla mig för förtal eller vad som helst.
Ja.
För det ska du veta. Jag vet ju också, Hans, att jag skulle ju allt jag säger håller ju en eventuellt rättegång. Tror jag i alla fall.
Ja, precis. Och sen om vi återknyter då till den osannolika mördaren, den här Netflix-serien.
På tal om oskuldiga, på tal om oskyldiga som pekas ut i någon slags medial trams-tjosan poddvärld.
Ja, det är alltså en fiktiv berättelse kan man säga då. Men den är ju baserad på den här artikeln och boken som den här journalisten i Filter har skrivit. Och det handlar om den här oansenliga grafiken då på försäkringsbolaget Skandia som på något vis lyckas placera sig själv mitt i händelsernas centrum och kan läggs liksom på bordet framför Hans Holmér som har då på politisk väg tillsatt sig själv som spaningsledare trots att han ett inte är polis, två inte har någon helst erfarenhet utav det här, tre är liksom bara en sosse som är satt där och liksom hålla vakt och hitta på olika saker med kurder
men
och skit.
Snacka inte skit, det är ju kompisar till mig, Holmér och leder gänget, de som satt och rökte på uppe vid Haga slott, Anna-Greta Leijon, Ebbe Carlsson. Var inte Ebbe Carlsson som fick på riktigt, han fick dispens att bli begravd i en kanot. Hans kvarlevor, hans gamla utfettade kondomer och hans manspessar och allting och hans urna skulle föras i en kanot under Västerbron ut på Riddarfjärden i centrala Stockholm. Han var ju ordförande i kanotförbundet.
Ja,
fast han älskar att göra skottkärra.
Ja, fast de säger att brottning är bögsport, men nej. Då kan du snacka om kanot, va? Där har du.
Är det sant?
Köra kanot med grabbarna, säger man ju. Det är ju en metafor, för det är ju en allegori över någonting helt annat. Hur som helst, den osannolika mördaren då. Då är det ju många som har gnällt nu över att den så kallade Skandiamannen, att han hängs ut som Palmes vedersakare i den här serien. Och det var ju så att Christer Petersson, det vill säga Palmeåklagaren, den sista av Palmeåklagare, han sa ju att vi kommer inte omkring Skandiamannen. Det verkar vara han som är skyldig, men han är ju avliden så vi kan inte åtala honom och vi kan inte döma honom.
Alltså, jag har aldrig hyllat rättsstatens principer. Jag har suttit och väntat på rättegångar i Södertörns tingsrätt. Allt ifrån en vårdnadstvist till ringa misshandel och till fotbollsrelaterat våld. Det är många år sedan.
Ja.
Faktum är, vi kan ju inte hänga ut Skandiamannen Stig Engström, denna reklambyrå-mytoman. För övrigt är alla som jobbar på reklambyråer mytomaner. Pratar gärna om sin egen förträfflighet. De borde podda. Mm. Vi kan ju inte hänga ut honom bara för att han är närmast trolig till att vara en mördare. Hans anhöriga, hans granne, vapenhandlarens dotter har pratat ut om att alltså stackars familj, de har ju fått gå under jord.
Vems familj är det synd om?
Stig Engström.
Men han har väl ingen familj kvar? Han fick inga barn. Hans fru är ju avliden också. Så att, jag menar, och det här är alltså grannarnas dotter som känner sig kränkt av det här. Men det har att göra med lite att grannen, han framställs ju inte så sympatisk i den här. Grannen är ju en mobbare då, vapensamlaren det vill säga, som mobbar stackars Stig då, som är lite älgäst och så vidare. Och sen så är det ju så att det här är ju då länken mellan Stig Engström, det vill säga Skandiamannen, och vapensamlaren. Det är ju därifrån vapnet ska ha kommit. Men det beskrivs ju inte i tv-serien. För det har man ju ingen som helst koll på. Hur skulle det här vapnet ha kommit från vapensamlarens källare i Stigs ägo?
Det är ungefär som att man skulle filmatisera Estonia-katastrofen. Så skulle man utelämna det här med bogvisiret.
Ja. Det är sin, och då, gå direkt på det hålet i skrovet.
Då faller ju allting pladast. Då kan de lika gärna döpa honom till Lasse Pettersson eller Lars-Inge Svartenbratt. Eller kanske Christer Pettersson. Ja. Därför att jag förstår, alltså hon säger så här, det är hans eftermäle också. Hans familj kanske inte finns och han kanske inte har några ungar. Men det finns väl någon som ändå drabbas av att vi pekar ut faktiskt i en tv-serie en oskyldig person här.
Ja, alltså utpekande i tv-serien är väl som en sak. Men är det så att för detta riksåklagaren Christer Pettersson har sagt att det är han som har gjort det, men vi kan inte åtala honom och kan inte döma honom. Men det är också så, då säger man så här, ja, men är det förtal av avliden då, som ju är ett ganska grovt brott? Ja, det skulle det kunna vara rent objektivt, men dilemmat är då att det här har väldigt högt allmänintresse, plus att 30 år har gått och så vidare, så att Christer Pettersson blev aldrig åtalad. Det var aldrig någon utredning om förtal av avliden, och därmed får jag ju säga att det var ju saken utagerad, och då är det ju fritt och frankt att göra den här tv-serien.
Är det fritt och frankt att göra TV? Jag tycker verkligen inte det, alltså. Att vi har ju problem med att hänga ut folk. Alltså inte ens den här personen som har skjutit en snut rakt i ansiktet i Göteborg. Inte ens han och hans gnälliga morsa i tingsrätten i Västra Götaland hängs ut med namn eller någonting.
Jag har inte fått någon hjälp av sociala myndigheter!
Stig Engström, en glad mytoman som då skulle få tag i en puffra, gå ut lite snabbt på kvällen, råka få syn på makarna Palme som råkar ha bytt sida på gatan, berättar Lisbeth, och så råkar han skjuta dem. Det finns ingen som har sett Stig Engström, Skandiamannen, i närheten. Han säger sig själv, jag har pratat med Lisbeth Palme. Lisbeth Palme har ju sagt själv, aldrig sett korjäveln. Aldrig någonsin sett korjäveln.
Nej, men däremot hade hon sett Christer Pettersson, och det var ju i och för sig lite riggat, va? Hon hade inte sett honom heller, om man ska vara lite
petig.
Hon
hade sett honom, men tyvärr inte på brottsplatsen, utan i en vittneskonfrontation där de på vägen in får veta av åklagaren att han har ett alkohol...
Det är 11 poliser och en missbrukare. Ja, varsågod och välj.
Det är en som har alkoholproblem. Det kanske till och med syns bla bla bla. Alltså gör en dokumentär på Netflix om haveriet runt Palmutredningen.
Det är inte jättespännande, Jonas, utan jag tycker man har fångat, det är en bra historia det här, och jag tycker att man har gjort en väldigt bra, den är väldigt tidstypisk, det är bra skådespel. Persbrandt är ju med och spelar Holmer, bara det. Han dunkar in som Gunvald Larsson och bara kör sin Gunvald-grej fast han är Hans Holmer. Det är skitbra faktiskt. Och sen så är det ju själva Stig Engström då, så har de ju målat upp Robert Gustafsson med dubbelhaker så han ser ut som professor Klump, du vet den där Eddie Murphy-filmen om den nattig professor mer eller mindre. Och han är ju också skitbra, och dessutom så är lite olika fruar och så vidare som också är bra. Ja, det är massor med bra skådespelare. Shanti Rooney, det är liksom, det är ju hur många bra som helst som är med.
Jag känner mig lite grann som Jan-Olof Andersson på Aftonbladet. Jag sitter här och kommenterar någonting som jag överhuvudtaget inte har sett. Men jag tycker bara att det finns en saklig problematik när man gör en sån här grej. Ta en sån här grej som till exempel Behandlingen. Ett tv-program som är tjosan, kan du tycka, på Kanal 5.
Just det är det här amerikanska förlagen heter någonting Celebrity Rehab, va?
Celebrity Rehab, där bland annat Guns N' Roses gamla... Vad hette han? Steven Adler. Alltså Steven Adler som till och med kan med bakbundna händer sänka Dennis Rodman. De bråkar ju för fullt. Och det var en skandalsåpa som gick i USA. Ja. Den har man ju flera omgångar försökt göra en svensk version av. Men det är så svårt att få kändispatrasket att erkänna att han har något slags missbruk. Men så råkar det mycket lägligt komma en fladdermusburgarpest ifrån Kina. Lanserad av något laboratorium utanför Wuhan. Ja. Håll socialt avstånd till sanningen här. För det finns många teorier om det här. Den tv-serien vill jag se på Netflix. Då bestämmer man att under pandemin så har skådisarna inga jobb. Nu plockar vi in kändisar och skit och så får vi ut dem till Celebrity.
Och nu är de som fullast också, för de sitter bara hemma och krökar nu under pandemin.
De fick, men de är ju inte ens missbrukare. Det är ju ett...
Vanliga fyllskallar.
De fick mellan 70 och 100 000 kronor av produktionsbolaget för att åka ut till den här ön som heter Ideborg. Va? Ideborg heter fastigheten. Det är ju Kryger, på tal om gamla brottslingar. Det är Ivar Krygers gamla kåk långt ute i skärgården. Så de har väl säkert susat förbi 110 km på någon vattenskoter
där.
Ortenpolare. Eller du, du är ju lite av en slödde romantiker på skärgårdshavet.
Gud, vad är det där fäste, hörru Jonas?
Ett slags tillmäle. Nej, men har du sett Behandlingen?
Alltså lite grann bara. Jag tycker det verkar intressant faktiskt. Det är ju roliga figurer som är med och behandlar dem. Det är en psykoterapeut och så är det en psykiatriker också. En knasboll som faktiskt sysslar med samma sport som jag Romário, brasiliansk jiu-jitsu, som är en framträdande person i en konkurrerande klubb till oss.
Är det han äldre killen som faktiskt på riktigt tappar i vissa moment i det här programmet? Därför att de här
han är skogstokig.
Han är fantastisk. Han visar riktiga känslor i ett land där välfärdskossan spelar.
Ingmar Sköld heter han.
Heter han Ingmar Sköld? Vet du vad? Gör en Netflix-serie om Ingmar Skölds...
Men vi kan inte göra en Netflix-serie om allting, Jonas. Hur ska vi orka se all den här dyngen?
Vänta, vi gör just Netflix-serie om precis allting, Hans. Han är ju med och så ska han samla alla de här i någon slags första möte på den här ön. De här människorna som är ungefär väldigt... De är mer pubertala än vad jag är.
Ja, ganska lite smågnälliga.
Smågnälliga, jo tack. De kunde ha en agropodd om också, en rantpodd. Så samlar han dem och så första mötet han ska ha med dem i den här tv-serien behandlingen. Då säger han, tittar han in i kameran, ja det är en minut kvar tills vi ska samlas här. Mm. Första mötet. Ingen har kommit i tid. Och sen är det klipp in till då Lance Hedman, Magnus Hedmans fantastiskt trevliga son.
Ja, gullig kille, men det är väl pappan som har varit missbrukare. Han själv verkar, det är ju bara en vanlig grabb.
Han har väl missbrukat tv-mediet och möjligen olika sociala medier. Klipp in till honom. Du, var det ingen möte? Ska vi inte träffas eller någonting idag? Mm. Alltså första dagen så bränner han det första mötet med den här, vad heter han, Ingmar Skog. Ingmar Nordström, Saxparty, Sköld bara.
Ja, han som är psykiatriker.
Exakt, och det är så att sköldkörteln börjar vibrera på den här narkotikaläkaren. Ingen kommer dit. Och sen ramlar de in då två personer. Det är ett, Ola Rapace, den gamla AIK-huliganen ifrån Vallentuna. Riktigt bra skådis. Jag visste inte om att han var alkoholmissbrukare. Jag trodde han bara var sex- och relationsmissbrukare. Han dyker
brukar
upp.
Hänga ihop allt det där.
Ja, exakt. Och sen kommer Jackie Färm dit också.
Just det. Precis, det är alltså Svartenbrandts dotter.
Ja, när du säger Svartenbrand så tror många att det är Jackie Arklöv. Men det är alltså Jackie Färm, Lars-Inge Svartenbrandt, en riktig kändis. En riktig slödderromantiker. Ja. Hans dotter som har haft en förbannat jobbig uppväxt, det kan jag säga. De kommer in till ett möte. Och sen begär den här då narkotikaläkaren. Kan ni bara lägga er ner på rygg och så ska ni bara känna in hur ni mår. Ja. Hon hinner inte ens lägga sig ner och ta fram sin handväska med ett helt apotek med piller i Jackie Färm. För hon, jag mår så dåligt. Ursäkta mig, jag måste gå ut. Då säger den här narkotikaläkaren, Jackie, inget jävla drama, gå bara ut, tack. För hon vill ju så gärna vända sig om och in i kameran berätta om hur hon mår.
Ja,
jag tycker han tappar det fullständigt. Ja, tycker han är otrevlig sen och ställer för hårda krav. Ja, det kan man ju tycka är hårda krav i Sverige 2021. Kom hit till ett möte, klipp det för fan och lukta helst inte alkohol. Vi har ett möte här och Kanal 5 filmar eländet.
Ja. Nej visst, och som sagt, det är väl en intressant serie. Jag tänker på... apropå missbrukare, nu är den här 17-åringen som står åtalad i Göteborgs tingsrätt för mordet på den här polisen var ju väldigt uppmärksammat. Och
kan vi inte skylla på Stig Engström, Skandiamannen? Det vore ju så lämpligt, för då blir du lugnt ute i folkhemmet igen.
17-åringens mamma skyller ju på sociala myndigheter, för hon har då larmat vid flera tillfällen att han är helt urspårad, den här pojken, och han måste ta som hand. Men allt det där bygger ju på frivillighet, och 17-åringen hade väl ingen större lust. Han ville ju hellre hänga med sina kompisar, begå brott och så småningom växa i graderna genom att skjuta några konkurrenter. Nu var det ju så illa då så att han råkade skjuta en polis istället. Får man väl se vad det han säger, att han själv är oskyldig. Det ska man väl tillägga, att han var hos en kompis i Västra Frölunda och spelade tv-spel och har inte med det här att göra. Så att
vem ska spela honom i Netflix-serien, hörru? Är det Christer Petersson eller? Han har skrivit manus i alla fall.
Det finns ju lite bevis där. De hittar uppe på skogen, så hittar de ju hans kläder med tändsatspartiklar på och det ena med det andra, och även en Kalashnikov. Däremot på Kalashnikov så fanns ingenting som knöt till gärningspersonen, den eventuella gärningspersonen. Då. Så att, risken är väl att han går lös. Sen så är det intressant att en annan sak seglar upp samtidigt, och det är polisfacket börjar gnälla på att den här polisen har varit felklädd. Och det är därför då han möjligtvis har blivit skjuten. Han har alltså haft svarta kläder på sig och kört moped. Det vill säga han ser ut som en kriminell själv då, istället för att semaforera polisloggor, va. Och det är lite konstigt att man hamnar där, så att säga. Det stora problemet är väl att vi har liksom 13-17-åringar som skjuter ihjäl folk i det här landet. Inte att polisen har mörka kläder.
Nej, det stora problemet i det här landet är att poliserna blir kallade för H-ordet, F-ordet och... ja, vi kallar det för andra invektiv. Nu ska ju Kristdemokraterna har ju kommit med ett politiskt förslag att man ska någonstans, så fort du säger fula ord till en polis så ska du gripas. Jag kan köpa det, absolut. Jag kan köpa det lika mycket som att Jackie Färm äter för mycket av buffén ute på det här behandlingscentret där hon är med i Kanal 5. Mm. Men faktum kvarstår, polisen har inte resurser. De ska jaga elskotrar, de ska plocka in folk som kör för fort på vattnet. De ska nu ta alla som kallar dem för H-ordet och F-ordet. Titta på sådana här valfri såpa. Det är det enda poliserna blir kallade för. Inte undra på att en av tre poliser i det här landet aktivt söker nya jobb. Och dessutom så är det hopplöst för snutarna. När de väl får in någon så släpps de ju med en gång. Mm. Vad var det någon polis? Var det polisförbundet? Nej, vad sa hon nu? Gamla polisen. Jag citerar rakt upp och ner, men jag kan inte säga vem som har sagt det, men det var någon som sa att det är nästan riskfritt att skjuta ihjäl folk i Sverige idag.
Ja.
En av 40, hittills i år, 40 döda i 270 skjutningar. Ja. Och så, jo men stopp! Jonas! Poddis! Jonas! Hörde, släppte romantiken, vet du? Malmö har det vänt i. Har det?
Nej.
Inte fan vet jag. Ja, men snart så, är det helg.
Och sen också säga att det är riskfritt. Det stämmer ju inte riktigt, för att det är en riskfylld hantering. Det vill säga att de som skjuter folk blir också skjutna. Det är riskfritt.
Nästan riskfritt är rakt citat.
Ja, det är inte nästan riskfritt heller. Att åka dit för polisen däremot, den risken är ju mikroskopisk mer eller mindre.
Men det är ju den,
det är lustigt att den här 17-åringen sög de ju på en gång. Och det är ju för att det är ett polismord helt enkelt. Och då finns det ju krafter på båda sidor som är intresserade av att få en lösning på det här. Men innan polisen stör det reguljära gangsterarbetet.
När storebror och gänget, när statsminister Löfven nu som söker hyresrätt i Rinkeby eller vad nu ska bo efter avslutat tarv.
Mm,
när han säger att det är, när de pratar om rättsstaten, då är det, jag menar, riskfritt att åka dit och få, alltså ett ämbetligt straff. Jag skiter väl om de tar varann av dagar i källarlokaler och allt möjligt. Det roar mig inte, men jag vill ändå att den stora starka staten ska kliva fram och ta kommandot igen. Mm. Herregud, den där snubben som pratar om 47 klansamhällen, den poliskillen, han har man inte sett röken av, hör du. Han har fått andra uppgifter.
Ja. Nej, det var inte korrekt att säga det helt enkelt. Nej, men det är väl så att man ligger ju steget efter, och det kanske, och det har vi talat om tidigare i podden, att de repressiva krafterna, det vill säga polis och rättsvårdande myndigheter, alltid stegen efter. Och ska vi lägga oss steget före, då får man ju helt enkelt liksom kravallutrusta eller militärutrusta polisen, gå in och skjuta av allihopa och göra som man gör i, liksom, i Rio de Janeiro, för då kommer vi steget före och kanske kan hindra den här utvecklingen. Men eftersom det är rent etiskt, det är lite tveksamt kanske att jobba på det sättet, så får vi helt enkelt avvakta 20, 30 eller 40 år eller vad det tar att få någon ordning på det här.
Ja, men den här snubben i, vad var det i Attunda tingsrätt som i veckan, han var boende i Sigtuna, han var 60 år och han hade hört av sig till kommunen. Han var så förbannat sjuk så han behövde, det här är så länge sedan som 2011-2012, dom föll i veckan.
Mm.
Man i 60-årsåldern, han har fått sammanlagt tillsammans med assistansbolaget som bildades runt honom, avhör på den här, släktingar och goda vänner, 17 miljoner i bidrag.
Oj. Han som åkte på semester hem till Somalia sen.
Nej men jag vet inte, ja, det kanske är han, eller det kanske är någon annan. För det här är ju mer omfattande än att alla skattepengar går till kommersiella friskolor. Det tycker jag är förbaskat allvarligt. Om alla friskolor lämnar tillbaka pengarna som de har lurat av staten, så slipper vi ha skattehöjningar för att trygga välfärden.
De har inte lurat staten, de har gjort vinst, plockat ut pengar. Och det är det stora hotet, att folk stjäl de här pengarna. Det verkar inte vara lika allvarligt helt enkelt. Alltså som de här tre muslimska friskolorna i Göteborg som var tvungna att stänga. Och till stora protester mitt i Göteborg där folk då ansåg att det var någon form av rasistisk handling att stänga de här muslimska friskolorna. När ägarna, huvudmännen, dels var åtalade och anklagade för bokföringsbrott, dels hade skickat miljoner hem till Somalia på blufffakturer. Det var ju inga vinstuttag, utan det var ju ren stöld helt enkelt. Och det tycker jag kanske är ett lite värre problem än att en skola gör en vinst.
Ja, men vem skrev kontrakten från början och vem sa att vi kan använda en statlig skolpeng till att finansiera privatskolor? Vi är ju helt ensamma om det i hela världen.
Ja, det är sant.
Men det är inte min poäng. Min poäng är att den här personen från Sigtun som lurade till sig, det var ju grannar som hörde av sig att han är inte så handikappad som ni tror.
Han jular ju förbi här.
De hade sett honom stå och dansa på fester. Han till och med lett någon karaokekväll inne i någon slags allmänningslokal, någon slags föreningslokal i området. Ja. Alltså helt snacka om att värdera risker. Snacka om att inte ens tro att han kommer komma dit. Nästan riskfritt att ägna sig åt den här typen av verksamhet. Det är väl nästa steg. Den här irakiska försvarsministern som lyfter barnbidrag fast den ungarna var mycket, mycket äldre än 18 år. Och han dessutom bodde i Bagdad och jobbade åt irakiska regeringen. Han bodde i Sverige flera år och sa att han var, vad var det, hade utmattningssyndrom. Hade sådana sömnproblem så han kunde tyvärr inte...
jobba just i Sverige.
Men... exakt, exakt.
Ja, i hemlandet gick det bra. Nu kommer ett nytt bidrag, Jonas, som vi har att se fram emot. Och det handlar ju om det här att man kan utbilda sig, man kan få tjänstled från sitt arbete, utbilda sig och få bidrag för detta. Och det här är ju någonting som passar i för sig polisen väldigt väl, eftersom de inte vill vara poliser längre utan gå och utbilda sig till någonting annat och jobba med vad som helst som inte är polisen. Men det kommer också att kriminella kommer bli våldsamt förtjusta i det här bidraget, för det är som upplagt för att lura till sig pengar. Så här har man då, här serverar vi då någon miljard kronor i, ska vi kalla det för, det är en form av stöldbidrag helt enkelt.
Exakt. Jag får en sån där Jan Emanuel affärskedja, herregud. Här låser jag in obehagliga ungdomar ett tag och så kan jag fakturera en 2, 3, 4 kanske 5 000 spänn per dygn, eller vad det nu var. Jan Emanuel är bara ett exempel i raden. Som han, den här,
en bra kille. Han blir så sur också när man baktalar honom med poddar.
När ska man då kunna säga sanningen, Hans?
Ja, men säg sanningen du, det är okej. Jan, för mig, det går väl alldeles utmärkt.
Vi kan väl ta hit Jan Emanuel som gäst, det är inget större fel
vi
på honom.
Vi har inga gäster för fan.
Va?
Vi har ju aldrig haft några gäster.
Nej men,
nej, men det är fiktiva personer, det är inga riktiga personer. Det är folk som du ser här, det är inte verkliga människor, Jonas.
Vi kan börja med honom, så har vi en trojka. Vi kan vara Lenin, Beria och Trotsky här i studion.
Är du säker på att det är den där Beria, för han känns så obskyr?
Beria var han som skapade faktiskt, det här är en historisk referens, mitt i världens mest aktuella podd. Beria skapade ju den ryska säkerhetstjänsten så att massmördaren Lenin kunde ta folk av daga. Vad heter den här killen som drev Jan Myrdals bibliotek, den här Diding eller vad han heter?
Ja, ja, ja.
Han som delar ut Leninpriset
ja,
varje år.
Ja, visst, va? Visst.
Gör en Netflix-dokumentär om honom för satan. Va?
Nej.
Jo, men Lenin är ju den första organiserade politiska massmördaren. Okej, efter Robespierre, franska revolutionen. Nu är det inaktuellt. Det är alltså 1789, jakobinerna under ledning av Robespierre som stoppade demokratin och hög huvudet av folk. Ja. Värre än elskotermördare ute i förorterna.
Apropå Skandiamannen och förtal av avliden. Är det förtal av avliden att säga att Hitler nog begick brott mot mänskligheten? Han vart ju aldrig dömd i domstol, Jonas, du som är så intresserad av att rätt ska vara rätt.
Ja, vänta nu. Det finns väl en hel del indicier som talar mot i alla fall Hitlers skuld, om vi ska jämföra honom med den här
Skandiamannen.
Mytomanen från Attunda villastad uppe i Täby.
Men jag bara säger att det är inte helt väsensskilda.
Inte helt väsensskilda, okej. Skandiamannen invaderar Polen 1939 och hittar en puffra hos kavalleriet.
Där har du Netflix-dokumentärer.
Nej, men ta en annan sån här person som är helt konsekvenslös. Den här, också det är en såpa, det kan man säga är väl inte celebrity rehab, men för många barn rehab. Familjen Annorlunda heter
något. Går det fortfarande?
Nej, det går inte. Men han dök ju upp i veckan, den här Sammy Nikola.
Aha.
Han har ju haft, jag tror att han har 6 barn. Och han har ju då skilt sig från sin fru som hade 5 barn. De hade 11 ungar tillsammans. Och de var med och blev TV4-kändisar i tv-serien Familjen Annorlunda. Och är man med där, då får man väl ungefär lika betalt som Ola Rapace, Jackie Färm och Lance Hedman får för behandlingen. Det är väl ganska bra betalt. Säg att det är 50 000 för en säsong.
Jag tror en kändis får bättre betalt än en vanlig familj. Även om de råkar vara många.
De får flerbarnstillägg som vilken klan i Angered som helst. Han var ju med den här Sammy Nikola och var med i Familjen Annorlunda, blev lite folkkär, hade något bloggkonto, bla bla bla, drog in lite pengar.
Mm.
Sen slocknade tv-kamerorna, ungefär som för dig, Hans.
Ja.
Och sen så skulle han ut och jobba och förvärvsjobba. Sen upptäckte han ju att nej, jag kan inte jobba, jag har 6 ungar, kan inte jobba heltid.
Nej.
Så nu är han, gissa vad,
hemmapappa.
Nej, han är sjukskriven för utmattningssyndrom. Vad fan hade du räknat med att få 6 ungar? Ja. Jag gick in i väggen på 2 ungar. Visserligen var det mina egna 2 ungar, men i alla fall.
Ja.
Också en sån där som, då får vi försörja honom liksom. Va?
Ja.
Gammal tv-pajas. Jag vet inte.
Nej.
Ta, här, ge något tonic, Hans.
Nej, jag dricker inte.
borde du göra för att stå ut med det här samhället. Vad har vi mer på punkten? Vi har gått igenom inkilningen i hockeyklubben där uppe. Jo, klimatmötet uppe i Glasgow.
Ja, hur gick det då? Var du nere eller?
Fantastiskt att klimatpolitikerna då, eller de som är vanliga politiker som kallar sig för klimatpolitiker, de har ju träffats i Glasgow i COP26 heter det va? Mm. De har alltså haft 25 möten. Senast var det i Paris med Parisavtalet. 25 möten. Och då är det så roligt att Boris Johnson står där innan att nu är det timmen noll. Klockan är 10 minuter i midnatt. Han uppmanar ju för fan engelska gamla pensionärer utan gaddar.
Sluta elda i kolugn.
Nej men ungefär, klä er varmt för vi kommer inte ha elförsörjning till er. Med, en tredjedel av världens elförsörjning är ju framställt av kolbrytning. Mm. Och nu ska man dra ner på det och få till ett nollresultat. Och varför man inte håller det här mötet i Kina och varför Kina inte var med när de står för en tredjedel av alla koldioxidutsläpp via det övergår mitt förstånd.
Ja, men det, enligt vänstermedia så var det ju så att Xi Jinping hade så mycket på hemmaplan så han hade inte tid att åka.
Såklart han inte hade. Han skulle ta en kvast och sopa igen spår i ett laboratorium i Wuhan. Ja, men det är roligt att Boris Johnson står där och pratar om att det är noga nu och nu är det timmen noll och nu är det på allvar. Det är alltså det 26:e mötet de har. Greta Thunberg ställde in sitt möte. Hon fruktade ju kravaller i Glasgow. Hon var ju där uppe och sjöng sin, vad heter den här hitlåten hon ska tävla i Mello.
Hon ska köra upp något i arslet på sig själva.
Bla, bla, bla. You can stick your climate.
Jag förstår liksom inte syftet och innehållet i den här låten. Men,
hon sa att politikerna har blivit som sina PR-byråer. Ja, Greta Thunberg, om någon borde ju veta vad en PR-byrå är. Nej, men det var så roligt. Boris Johnson efteråt, han skulle ju ta sig till London då och någon smart, brittisk, duktig tabloidjournalist som vi så snabba med att kasta skit på det här landet. De upptäcker honom på flygplatsen och i ett privatjet åker han ner till London och första hans pressekreterare sa ju han skulle in på viktiga möten. Nej, det skulle han inte. Han skulle till Chesters som är en gammal herrklubb där det var en reunionmiddag från den tid då Boris Johnson var verksam på Daily Mail. Han är ju gammal kvällstidningsskribent. Och då alltså står han och läxar upp vanligt hyggligt engelsk knäga folk att de ska förbanna med få frysa i vinter för nu har vi ingen elförsörjning. Sen åker han privatjet hem till London. Hade det varit i Sverige så hade vi bara fått så här en kommentar. Här nagelfars ju han och nästan så att han gungas och nästan risk för avgång alltså. Ja. För de frågar honom så här, hur tror du att det ser ut i allmänhetens ögon när du tar ett privatjet mitt i klimathotet ner till London? Bla 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 bla, så börjar han prata om något annat. Och så frågar de, fast nu försöker du bara ducka för frågan. Jag vill att du svarar på frågan, hur tror du att det här ser ut i allmänhetens ögon? Mm. Det är riktig journalistik. Ja. Mycket bättre än det här svenska förfarandet som man har i SVT. Att, hur känner du inför det här? Hur ställer du dig inför de här uppgifterna som säger, när de bara får stå och lägga ut texten? Som när Damberg står och säger, vi ska få 10 000 nya poliser. När vi samtidigt vet att var tredje polis söker aktivt ett nytt jobb. Ja. Om man inte har otur att gå runt civilklädd borta i Göteborg och få ett skott i ansiktet.
Ja, precis.
Vem fan vill bli polis i det här samhället, för att citera Lars Widding, gammal historiker, i aktuella podden Inaktuellt.
Ja, påminner lite grann om han Per Bolund, han den här miljökommunisten som han flög ju till Glasgow till det här klimatmötet och då undrar man ju så här, men herregud, skulle du verkligen flyga? Ska du inte åka häst och vagn och så vidare? Nej, det där är ju en missuppfattning att Miljöpartiet skulle vara flygfientligt. Det är vi ju verkligen inte. Sen börjar det här ju mynna ut i vad det här blir för någonting. Det här blir ju en affär helt enkelt, de här miljööverenskommelserna. Det vill säga att man ska ta mer betalt för koldioxidutsläppen. Så det är ju bara ytterligare en business, bara ytterligare en marknad som vi kan dela upp bland alla rika människor som kan fortsätta att tjäna pengar på koldioxidutsläpp eller motsatsen.
Just det, man köper och säljer utsläppsrättigheter, ungefär som när du och jag går på en härmugg någonstans, eller hur?
Ja, precis.
Det här skulle de göra en dokumentär om.
Nej, det skulle de inte. Nu räcker med dokumentär. Netflix är helt nedlusat nu. Det är devalverat.
Du berättade en kul grej om det här Squid Game som alla tittar på. Det är ju ungefär...
Den koreanska mördarsåpan som går på Netflix eller HBO.
Exakt. Skandiamannen organiserar ju någon slags sällskapslek där de skjuter och tar varandra av dagar. Nej, men du sa ju att Squid Game, det är ganska roligt. Namnet Squid Game, det har ju inte att göra med små bläckfiskar, squids, utan det har att göra med squib.
Ja.
Berätta, Hans, du har jobbat med film och tv.
Ja, alltså squib, det är ju en... det kan man säga är en explosiv blodpåse som man monterar på skådespelare när det ska se ut som de blir skjutna. Så att man, som man avfyrar då, för det ska liksom spricka i skjortan och stänka blod helt
enkelt. En sån som Olof Palme hade under sin kamelårsulster när han var på bio med Lisbeth Palme den där olycksaliga kvällen 1986.
När Skandiamannen dök upp bakifrån med sina dolska begärda. Han hade baxat en Smith Wesson från sin gode vän ute i Täby där, den så kallade vapensamlaren. Spelas utav Magnus Krepp i den här serien på ett förtjänstfullt... Alltså, jäkla vilken fin skådis han är.
Jag älskar franska Kreppen. Magnus Krepp är helt fantastisk. Ja. Det är han som är slyngen också i Solsidan. Alltså en tv-serie på TV4 om det socialdemokratiska etablissemanget som hur de än vrider och vänder på det. Och trots reformister som dyker upp och säger socialdemokrater måste vara socialdemokrater. Hallå alla reformister. Gillar ni inte att sossarna går till höger?
Byt parti!
Byt parti! Det finns ett parti som heter...
Miljökommunisterna.
Nej, det gör det. Det heter Vänsterpartiet. Än så länge i alla fall.
Vänsterpartiet-kommunisterna heter de väl ändå?
De heter inte det längre, tror jag.
Du vet att han gick med där, den så kallade Skandiamannen. Han gick med i VPK på ålderns höst. Men sedermera har varit utslängd i partiet, tror jag.
Exakt. Och sen var han ju förtroendevald i Täby.
Som moderaterna, moderat, ja.
Exakt. Alltså här pendlar vi fram och tillbaka. Jajamän. Liksom. Jajamän. Ja. Hans, eftersom det här är blivit lite av en krimipodd, men vi försöker ju spegla vår samtid.
Här. Det är mycket krim. Det är den oaktat största politikfrågan nu. Så att det förtjänar ju att tas upp.
Nej,
ja, visst,
det är det väl inte.
Vad tror du var den största?
Det är väl integrationspolitiken, Hans. Eller har blivit lurad i alla år.
Det tycks ju hänga ihop en smula.
Jag såg det inte komma, hörru.
Nej. Ja.
Hörru, vi önskar Stefan Löfven lycka till när han söker hyresrätt i Rinkeby. Tack för din insats, Stefan.
Och... Ja, såg du förresten Leif G.W. Persson? Han har ju en sorts tacktal som han spelade in till Stefan Löfven där han avrundar med att säga att han inte var helt... Det var så, han är långt ifrån dum i huvudet, som Leif brukar säga lite kärleksfullt om människor som man tycker är dumma i huvudet men ändå inte vill säga det rakt ut.
Ja, och det tog de med på någon slags Stefan Löfvens last stand. Det var hans last chance saloon, för att citera gamla fina västernfilmen.
Och Löfven kontrar på slutet genom den gamla fina: ja, du är inte bara en jävel, du är en fan också.
Exakt. Och nu får vi Mutti Merkel, Angela Merkel Light i form av Magdalena Andersson.
Ja, Light, det är märkligt. Det är en jävla hårding, hörru.
Hon har inte varit... Ja, men hon är inte någon Angela Merkel
inte
i alla fall.
Inte ännu, men kanske blir det om hon lägger på sig lite.
Ja, okej. Jag tror vi har en socialdemokratisk väljare här. Det är roliga. Hon har inte varit partiledare i en minut ens. Ändå så toppratade hon på kvällstidningarnas förtroendelista. Det är fantastiskt. Om man inte gör någonting i politiken, om man inte köper uthus av Esbjörn upp i Uppsala eller går runt och är första talare på det kortväxtas konferens som Kristersson gör eller något sånt där, Då åker man upp i topp i SIFO.
Amen.
Det är märkligt. För alla som sitter på kåken, vi kör lite svensk outlaw country också. Och
jag slider hund i en sotröksfylld hamn. Jag är ett nummer utan hem eller namn. Jag är en rygg och armar som bär, och min tanke mal och maler runt.
Skandiamannens enda singel på Svensktoppen back in the days. Hans, nu ska man rösta på oss i årets podd. Hur gör man för att rösta?
Ingen aning.
Nej,
hur gör man?
Här får jag gå in som en slags ordningspolis. Här får jag gå in som Schutzstaffel i den här podden.
Schutzstaffel. Jag vill in och rösta. Hur gör jag, Jonas? Jag vill rösta på Inaktuellt, den roliga podden.
Gå in på radioakademin.org och lägg din röst på oss. Alltså, vi är ju som en räv med amfetamin i kroppen mitt inne i hönshuset, svenska tillrättalagda och sönderklippta poddar. Mm. Bergman, du som klipper poddar åt Lindskovan, han sitter och tvättar sig med lax under armarna ute på Foresta eller på Värmdö Golf och Country. Visst är det här den enda svenska podden som går helt oklippt från start till mål?
Helt sant.
Och det hörs.
Men är det av, för ni är så lata eller för att det är så bra? Det måste vara det med lata förstås.
Ja, men
lite både och. Ja, här har vi redan nu Magdalena Anderssons främsta försvars... position. Mm. Early access, kan vi orka inte gå in på det ens. Mm. Om du lyssnar, nu viftar han bort mig här också. Oh, herregud.
Det var ju för att jag höll på att somna.
Det är lätt att somna på jobbet, citat Oisin Cantwell, kille från Aftonbladet. Och nu ska han säga, nej men lägg av, det är en schysst kille alltså, absolut. Hur många åtalseftergifter får vi ihop idag, Hans? Vi har väl varit ganska schyssta ändå. Jag har försvarat Skandiamannen. Jag har sagt att Erik Granqvist, när han fick...
Vem är Erik Granqvist?
Profilen som efter 30 år avslöjade så modigt i media, ja, att han hade blivit utsatt för så kallad inkilning.
Att man hade knutit fast snören i ballen på. Hur var det?
Ja, det fick, när jag hörde om det så fick det mig, fan man ska ha spelat hockey, sånt där gillar
ja,
jag,
ja,
vet
jag
du.
Vet,
uppspänd på någon, uppspänd på någon, ja, massagebänk i duschen och få ett riktigt, en kortlek.
Slagskott rakt upp, ja, i rektorsexpeditionen.
Kortlek om popcornburk rätt upp i naturbageriet. Mm. Vi går väl ut på naturbageriet. Tack för att du lyssnade på våran podd. Och
glöm inte att rösta hur man nu gör.
Ja, och sen ska man kommentera oss också.
Nej, det behöver ni inte göra. Maila till Jonas bara. Vad heter du? jonas@rockyklassiker.se.
Vi har inte ens tagit upp de här mejlen vi har fått. Det är fantastiska grejer alltså. Ta upp det här, ta upp det här.
Varför, vad tror de att det här är någon jävla demokrati?
Vad var det Churchill sa om demokratin? Demokratin är ju fantastiskt. Det är när ena halvan förtrycker den andra halvan. Och i Sverige kryddar vi det med gängskjutningar och poliser som inte vill jobba som poliser. Du har lyssnat på podden Inaktuellt, Sveriges mest aktuella podd. Sprid oss gärna, rösta på oss på www. Jag förklarar vad en hemsida är för alla incel-lyssnare.
HTTP
radioakademin.org. Tack för att du har lyssnat, avsnittet är slut. Och nästa vecka börjar vi med, inte två avsnitt per morgon, eller hur är det?
Va?
Nej.
Det blir mer att klippa för Bergman som inte klipper i den här podden.
Tack för att du lyssnar, du har lyssnat till Sveriges mest autentiska podd. Tack för ditt stöd, på riktigt. Det här är Inaktuellt, tack för den här veckan.